Lyssna på en ekonomistas podcast om du vill lära dig mer om döden, livet, kärlek, sex och hur allt hänger ihop med pengar på något sätt.
Med mig Pingis.
Och med mig Hanna.
I samarbete med Nordax Bank.
Alla har rätt att älska vem de vill, bestämma över sin egen kropp och leva fria från rasism, hot och diskriminering. Jag heter Alice Bah Kuhnke och representerar Miljöpartiet i Europaparlamentet och jag kämpar varje dag för ett grönare och mer rättvist Europa. Det här meddelandet är sponsrat av de gröna EFA i Europaparlamentet.
Åh, vad skönt det var för mig att vi fick tillgång till den här poddstudion. För jag klarar inte av stressen att spela in under inte så organiserade förhållanden med dig.
Nej, jag gillar också att ha studio.
Ja.
Höra sig själv.
Men du är verkligen också, hur ska man säga? Jag är ju en sån som kan lyssna på poddar med dåligt ljud. Det skulle ju du aldrig göra.
Nej. Det var länge jag inte kunde lyssna på en varg sak i sin podd. För att ljudet var så katastrof.
Du var en av dem som mejlade in och klagade.
Nej, det har jag aldrig gjort. För jag vet, för att jag själv har ju liksom poddat så mycket och haft katastrofljud ofta. Och hatat folk som har med.
Du är mycket högre än Martin.
Alltså, då vill jag... Så att jag har aldrig mejlat.
Bara så ni vet, om ni har klagomål på ljudet, hör alltid av er till mig så jag kan undanhålla det för Hanna. Istället, om ni vill ha tekniksupport.
Ja, för du är kanon på teknik.
Alltså sitter i poddstudion i Sundsvall. Och vet du en sak, Anna?
Nej.
Så här känner jag. En sak som väldigt många hör av sig till oss och liksom är tacksamma för, det är ju att vi inte är från Stockholm. Ja. Att de känner att de kan relatera till oss för att vi inte är från Stockholm. Och då tänker jag så här, det måste ju finnas brist på poddar som inte är så stockholmsrunkiga.
Mm. Då tycker jag ändå att vi är relativt stockholmsrunkiga.
Ja, jag vet, men ändå så är det...
Det är ändå så här att vi nämner typ så här, ja, men Amanda Schulman i varannat avsnitt och så här Emil Persson utan att förklara vem det är, ja, som folk vet. Det är inga utanför Stockholm.
Ja, men ändå. Vi pratar väldigt mycket om att inte vara från Stockholm. Mm.
Vi pratar mycket om att vara uppvuxen på Mjölkpallen.
Mm. Och då tänker jag så här, borde det inte finnas fler poddar som behandlar andra saker på, från olika platser i Sverige. Ja. Jag menar, 60% av Sverige är Norrland.
Ja, men det är inte 60% av befolkningen.
Nej, men han, alltså snälla, förlåt. Alltså ta om! Hur kan man vara så snälla? Jag tycker att det här är, jag vill typ bara grina nu för att du inte...
Det var helt en missmatch.
Okej, vi är här. Poddstudion, Sundsvall, nya HP. Nu kör vi.
Mm.
Nej, men vi är här. Mm. Vad tycker du om den här studion?
Ja, det här är ju, vi sitter ju i en jättefin och bra studio här i Sundsvall. Och det är ju många som hör av sig till oss.
Mm.
Och tycker... Alltså, vi får många DMs som är så här, de är glada att vi inte är från Stockholm. Mm. Att de kan relatera till oss för att vi inte är från Stockholm.
De har också suttit på Mjölkpallen och väntat.
Exakt. Och då känner jag att det finns väl kanske en brist på poddar som inte är så stockholmsrunkiga.
Ja.
Och då finns ju till exempel den här poddstudion i Sundsvall. För den som är sugen att starta en podd så finns den här att hyra.
Mm. Så shout out till poddstudion.
Ja, verkligen. Tack. Det är jättefin studio.
De har inte betalat oss för att säga det här.
Nej.
Man ska säga. Mm. Det är ingen reklam.
Nej.
Men det blir ju det då. Ja. Ja, okay.
Mm. Det var bara det jag ville säga. Det behövs fler poddar från Mjölkpallen.
Mm. Jag kan säkert ställa in någon liten pall här och ljuver.
Ah, så, nu är vi igång.
Hej och välkomna! Oj, corona. Skulle jag få på mig någon mask här. Hej och välkomna till Surret avsnitt 11.
Ja, jag har längtat till den här stunden.
Ring, klocka ring.
Nytt år, nytt liv, ny hjärna,
ny stil, nytt kön. Vet inte, också, jag hörde sen på vår förra podd, ja. Men när jag sa nytt kön, då var jag rädd att så här, låter det som att jag så här, ironiserar kring könskorrigering. Att det var liksom,
och jag tänkte, jag bara, ska du göra någonting åt det här lilla framfallet?
Ja, nej, det ska jag inte heller. Det ska jag ju vänta till ifall man får några fler barn.
Mm.
Obs, jag har inget, alltså det är inget framfall riktigt. Men det, ja, det är en röd tråd som går genom podden. Att det hände någonting när jag födde barn. Som själva urinröret känns inte så... Det är tätt, men det är... Ja. För jag börjar berätta om att jag har tillbringat de senaste 48 timmarna på en toalett.
Jaha.
Mm, det är väldigt... Det känns som att... Alltså hur ska man prata om det här? För att det känns också, jag är ju van att folk blir irriterade att jag ska vara så här, en skön tjej som snackar om bajs och framfall. Men det är kroppen. Låt mig, det är inte kiss och bajs och humor, utan det är bara vad det är.
Ja.
Och det här är skillnaden mellan mig och Anton.
Mm.
Han vill ju inte veta någonting vad som pågår på toaletten. Alltså han vill liksom inte, du vet, jag kommer ifrån ett hushåll, en familjekultur, där så här, morsan... 9 av 10 gånger stänger inte dörren och hon liksom skiter. Hon har liksom legat på kökssoffan och pruttat när vi sitter och äter middag. Liksom.
Oj, där jag slängde en ut.
Alltså du vet.
Oh,
hon är liksom, ja men hon är väldigt så, ingenting är tabu för henne. Och pappa är ju lite åt samma håll. Så att jag kommer ju då från, ja men, jag har en familj där man, det är väldigt så, man berättar vad som sker. Och liksom, det är inget mer med det. Anton kommer från ett helt annat håll.
Mm.
Där är det privat och det är väl det som är det normala, tänker jag kanske. Men det fattade jag inte jag när jag var då 16-17 och träffade Anton.
Nej.
Eftersom att allting som sker i ens familj när man växer upp är ju det man utgår från är normalt oftast.
Så du bajsade, ja, jag, och pruttade från start?
Typ. Mm. Det är klart att jag inte, alltså jag ville ju att han skulle bli kär i mig först. Men sen så fort jag kände att jag hade han.
Förresten, säger du också prutt?
Ja, pruppa.
Men det säger man i Norrland, va?
Precis, man säger ju pruppa. Men jag ändrade nu till prutta. För att lyssnarna skulle förstå.
Men man säger ju pruppa. Ja,
och man säger inte pruppa heller, utan man säger, har du pruppa?
Var det en prupp?
Vad kallade ni snippan för i er familj?
Jag vet inte, jag tror inte den hade fick inte finnas. Nej, men jag kommer inte ihåg.
Där nere.
Nej, men det var typ tvätta. Nej, jag kommer inte.
Framskärt.
Nej, inte framskärt.
Lillhöna.
Nej.
Musslan, kistan. Vi kallade den ju för snuppan.
Snuppan.
Ja, så det var mycket, alltså snuppan, och det var ju också någonting.
Men det är ett ganska bra namn ju. Ja. Det är som snippa.
Ja, precis. Det var innan snippa, ja, liksom blev vedertaget, ja, så hade ändå morsan ordet snuppa. Jag vet inte vad jag ville säga mer med det, men att det bara känns, puppa känns ju väldigt norrländskt annars. Puppan.
Jag har ont i puppan.
Ja, skitsamma. Det jag skulle berätta då. Det har varit väldigt mycket kön och bajs här. Men att jag sitter på en toalett för att jag har haft något magvirus. Alltså det är borta nu. Mm. Nu är
ja, vi har haft i vår familj också.
Ja, ni.
Mm.
För jag vet ju att ifall typ Linso lyssnar på den här podden, hon är ju kräkfobi.
Ja.
Så att folk kan ju bli väldigt irriterade. Såhär, varför är du ute på stan om du, ja, liksom sprider det här viruset? Jag har inte spytt, jag har inte varit på det sättet. Nu har jag varit bra ett tag. Mm. Men i 48 timmar så satt jag ju i princip på toaletten.
Mm.
Och då var vi hemma hos mamma pappa nu. Jag och Anton bor där. Och då pratar ju jag och mamma pappa som vi alltid har gjort. Mm. Varför ska vi ändra hur vi pratar när Anton är där?
Mm.
Så då är jag så här, ja men för någon dag sedan så var jag bara så. Det rinner rakt igenom nu, mamma. Nej, det vet, jag vet inte, jag är ynklig, jag orkar inte, jag kan inte. Och då blir Anton så här, fan prata. Alltså han blir liksom irriterad, går runt och muttrar då på sitt håll och bara. Det rinner rakt, och ska jag en sketch då också här med mig. Det rinner rakt igenom. Märkbart irriterad, och då var jag tvungen att säga till. Alltså, vet du, jag pratar som jag gör här hemma. Så får du prata som du gör hos dina föräldrar.
Mitt hus, mina regler.
Ja.
Mm.
Mm. Det är också att man kanske ska vara team med sin partner då. Men jag känner att han var inte så team med mig. Alltså, det är som, vad är det att irritera sig på att säga att någon säger att det rinner rakt igenom?
Ja.
Blir du irriterad?
Nej, men jag blir inte irriterad, men jag tycker inte att det är kanon heller.
Ja, för man kan ju ha en det jag tror Anton är som jag kan tänka mig att du kanske skulle känna och som säkert många som lyssnar är väl, och som jag kan hålla med om är så här, kan man inte bara få en trevlig stund?
Ja.
Varför ska din liksom dina symptom ta över det här, och framförallt när de är lite äckliga? Vi vill liksom inte, det hör inte till hyfs.
För ibland kanske man måste berätta att man är, om man är försvunnen 48 timmar på toaletten, ja, då kanske man måste berätta, men då bör man ju inte vråla det rinner rakt igenom vid middagsbordet.
Nej, för det gjorde jag inte.
Jo, det gjorde du.
Nej,
säkert.
Det var på kvällen. Jag var tvungen att berätta, men jag sa det ju liksom bara.
För då skulle jag typ så här sakta glidit in i rummet och sett lite ledsen ut och tittat på Johan. Och så det typ så här, jag är inte så bra i magen.
Aha.
Så är ju jag.
Ja. Ja, men det är kanske, men så här, det kanske börjar så för mig ibland att jag säger sånt. Får jag de reaktioner jag vill?
Så då
måste jag liksom, det är inne rakt, jag orkar inte ens knyta handen. Det var ju också en grej jag hade för mig. Liksom, jag var så svag så jag orkade liksom inte knyta näven. Och det skulle jag visa också. Jag kan inte knyta näven, mamma. Men du, någon sjukdomar, eller?
Ja, jag vill faktiskt inte alls prata om sjukdom. Jag är så trött på det.
Får jag bara säga en kort sak till? Bara.
Absolut.
Om det här med att sitta på toaletten i 48 timmar. Ja. Du har ju inte varit hemma hos mina föräldrar.
Nej.
Det är så störigt. Men det är ändå så här, mamma är så här ganska intresserad av inredningen. Mm. Då. Det är lite så shabby chic kanske, men det är väldigt fint.
Ja.
Det är liksom mysigt och så. Och de har renoverat mycket och sådär. Förutom ett ställe, vilket är ju då pappas toa. Och det där har ju blivit pappas toa. Från början när jag var liten heter det ju lilltoa.
Mm.
Nu heter det pappas toa, för mamma vill inte kännas vid den här toaletten. För den stinker. Alltså, mögel, avlopp. Den stinker, alltså du vet, man kan inte ha dörren öppen dit. För att det är liksom bara, och det är plastmatta, den är väl byggd någon gång, så här, tidigt 80-tal kanske.
Mm.
Så det har blivit då pappas toa sedan 15 år tillbaks. Och jag la ut en Instagram på det här, en Insta-story, på att jag satt där och bara så här, pappas toa.
Var det många som hade pappas toa?
Det var så många som hörde av sig. Alltså jag har säkert fått 70 DMs.
Skämtar du?
Från tjejer. Och det sjuka att en tjej, hon bara så här, jag skrek när jag såg det här. Och skickade, tog en bild, exakt samma våtrumstapet. Alltså den här pastell, det måste ju vara någon som vanlig då på 80-talet.
Ja.
Och samma Dove-tvål.
Men är det liksom, sån... är det hårdtvål?
Hårdtvål har man också. Ja. Men den har ju legat där sen jag var det. Sen 92 kanske då. Men någon, säkert något litet pubis var i. Sen har de ändå ställt dit en liksom en flytande tvål.
Ja.
För att det är den de använder. Men hårdtvålen, den ska ligga kvar. Det är väl bra när man tillvagar sig på intima cellen. Typ, inte vad vet jag. Men... det är bara så lustigt att det här med pappas toa är tydligen ett ganska vanligt fenomen i hushåll där ute. Ni har ju ingen sån.
Nej, det har vi faktiskt inte.
Men det är ju för att din pappa är en fräsch person. Alltså no offense min pappa, men han är liksom inte... Min pappa är ju liksom en...
Alltså, han var ute i skogen
ja,
och sen...
Ja, precis. Mm. Han bryr sig liksom inte om det är fräscht på något sätt. Alltså han är ju pappas toa.
Jag tänker,
och mamma ska ju alltid göra sån scen om den där toan.
Jag tänker inte ens gå in där. Men sen är det ju också alltid den där, det som ofta är lilltoan. Mm. Den kan väl ofta bli bortglömd, det tänker jag också.
Ja.
Det är därför det ligger en hårtvål där sen 90-talet.
Mm. Och det är också, det där känns också norrländskt.
Ja.
Säger man lilltoa i Stockholm, eller är det mer att då säger man gästvesen? Eller liksom, förstår du vad jag menar? Att det är så gästtoan.
Gästtoan. Ja, lilltoa.
Lilltoa säger vi.
Du, Hanna.
Ja?
Vår goda vän Tradera är ju sponsor även denna vecka.
Tradera.
Har du sett att de har ju en ny funktion?
Pratar du om resell eller?
Funktionen för oss som gör felköp, skulle jag säga.
Det är som, jag kommer på den här funktionen efter dig, eller?
Efter dig. Jag gör aldrig felköp. Nej, men så här. Du köper ett par, till exempel ett par skor. Mm. Och det är ju svårt med, för man kan ju inte prova på att Tradera.
Nej.
Och så får man hem dem, och så kanske de är för små. Då trycker man bara sälj vidare under dina köp i Tradera-appen. Ja, jag har Tradera-appen nu för tiden.
Det är bra det.
Mm.
Och då blir den annonsen uppladdad igen och den ser exakt likadan ut som annonsen när
man sitter och håller på att ta nya bilder och sådär. Ja, gud vad smart.
Och så skönt för alla er som är nojiga för de här felköpen. Det är så smidigt att sälja vidare.
Alltså, finns det någonting som Tradera inte gör bra? De var så alltså bra strateger eller du vet så bra produktutvecklare. Så det vill jag verkligen ge dem. För det kommer liksom nya funktioner som gör det så smidigt för oss i slutändan. Kredd till er som jobbar på Tradera om det är någon som lyssnar på den här podden.
Ja, och kommer ni ihåg nu att vi ska ju försöka tjäna pengar. Vi ska ju spara ihop nu pengar för vi ska göra någonting med våra Tradera-affärer.
Jajamän. Vi har ju någon tusenlapp där nu. Jag ska faktiskt fylla på min butik om några veckor.
Men vet du, apropå våra nya Eras. Ja. Nu blir det rens för mig igen. Alltså jag har en sån stor hög. Tradera-butiken ska fyllas på.
Jag ska väl bara klä mig i svart nu då när jag ska vara så sval.
Mm. Nej. Jag ska göra mig av med alla svarta så du får väl kläder så får vi köpa dem
på
då.
Din butik. Tack Tradera, we love you.
Tack.
Du, vet du vilka Eden Silva och Miriam Björklund är?
Nej.
Nu sitter du ner. De är riktiga tennisproffs och tennis är världens snyggaste sport, eller?
Jo, och det är väldigt inne med tennis nu också.
Det är så inne.
Estetiken, allting. Ja. Alltså.
Och våran sponsor, Maria Nila, de har ju alltid...
Stolta ambassadörer.
Ja, de har alltid fingret på pulsen, märker vi nu. För nu så är Eden Silva och Miriam Björklund frontfaces för kampanjen The Perfect Match.
Vad är det de frontfacear, så att säga?
Jo, det är att du och jag har ju redan gjort det här då, eftersom att vi är ju ambassadörer. Vi har hittat vår perfect match. Vi har hittat vår perfekta hårvård.
Ja, ni vet väl det. Alltså, är det någon som... Hanna, vad använder jag för shampoo?
Ja, True Soft.
Ja, och du använder ju Volume.
Jajebus. Ibland använder jag ju också Silver. Det vet jag också. Och jag gillar ju den här, jag brukar ha den här lilla boostmasken Silver, tycker jag är väldigt bra för, så att inte mitt hår blir hö. Liksom.
Ja, ja. Och nu så har de ju, nu. Alltså de har ju årets beauty bags som de alltid har.
Ja, de är så underbara. Och ge bort i present också.
Jag vet.
Och årets sådana här beauty bags kommer ju då i Maria Nilas bästsäljande serier. Alltså den här Soft då, Heal och Volume. Så att din och min finns ju då, Soft och Volume. Jag tycker verkligen att ni bör testa de här, för att det är väldigt prisvärt. För i årets beautybag så får man ju en full size shampoo och balsam plus det i travel size och en fin necessär för 599 kronor. Och värdet är ju egentligen över 1000 kronor. Så att det är ju en väldigt bra deal.
Precis, alltså jag menar det är ju ändå dyrt med bra shampoo och balsam. Och då är det verkligen passa på. Och du, både du och jag använder ju våra necessärer från förra kampanjen.
Ja, jag vet. Jag älskar dem. Det är så bra att ha när man är ute på resande fot. Om man inte vill köpa såna här beauty bags, utan man bara vill liksom handla shampoo eller produkter, alltså andra produkter, så har vi också en kod som då inte gäller på de här beauty bagsen. Och det är surret20. Då får man 20% på marianila.se. Passa på att fylla upp era duschhyllor.
Tack Maria Nila.
Tack Maria Nila.
Jag såg en film igår.
Ja.
På SVT Play.
Mm-hmm.
Som jag verkligen kan rekommendera. Som heter ett franskt kostymdrama. Som heter Porträtt av en kvinna i brand.
Mm. Handlade den om dig?
Det skulle kunna.
Porträtt av en kvinna i brand.
Ja, det låter som en film om mig. Men nej. Men det här är verkligen en film om kvinnor för kvinnor. Det är inte en enda man med i den här filmen. Oh. Typ. De är betjänter i... Alltså, och det finns jättemycket att säga om den här filmen. Men det var en sak som verkligen fångade mig.
Mm.
Och det är att i den här filmen så sker en abort.
Mm.
Och för det första så är det här... Nu vet inte jag när riktigt exakt när den utspelar sig. Men det är ju under en tid när det inte fanns abort. Mm. Utan man fick ju ordna det där själv. Och då insåg jag att det är så sällan. För i den här filmen så är det helt... Hur ska jag säga? Själva aborten måste bara göras. Men det är inte känslomässigt. Utan det är bara... det händer den här tjejen.
Mm.
Och det måste göras. Precis som det kanske är i livet nu också. Förutom att det inte är lika många hinder för en att genomföra en abort.
Mm.
Och så bara insåg jag att... Alltså, abort är ju någonting som sker ganska många av oss kvinnor.
Mm.
En del i livet.
Mm.
Men att det sällan skildras på film. att man genomför en abort, tanken på abort, den är ofta med i en film.
Mm, mm.
Men det slutar ju alltid med att de väljer att behålla det där barnet.
Mm, mm.
I Girls, du vet Lena Dunham, till och med där så väljer hon att behålla barnet. You Know, hon behåller men adopterar bort och gör en annan jättelycklig. I Bonusfamiljen väljer de också behålla.
Mm. Precis, de får tanken, de funderar på aborten, men sen på plötsligt får de barn. Eller liksom det leder fram till barn.
Mm. Och så börjar jag tänka, vilka filmer har jag sett där det genomförs en abort? Och den enda jag kom på, det är Dirty Dancing. Det är ju en väldigt feministisk film.
Ja.
Alltså det är...
Vänta nu här, vad fan är det som jag... Det är syrran.
Nej, det är Patrick Swayzes danspartner.
Ja, det är hon.
Och hon gör ju en abort.
Pappan är läkare.
Ja. Mm. Mm. Och hon genomför, och det var den enda jag kunde komma på. Sen vet jag också att jag tror det var filmfestivalen i Cannes. Den som vann i år, den handlar också om en tjej som vill göra abort.
Mm, mm.
Och så, alltså det är så sjukt, för att, ska jag säga, när en abort är en film så ska det alltid definiera kvinnan också.
Mm.
Det är det som tar livet i en riktning för henne. Det kan inte bara vara, vilket, jag menar, det kan ju också vara, alltså ganska känslomässigt enkelt att göra en abort.
Mm.
Fysiskt jobbigt, men känslomässigt enkelt.
Ja.
Vilket det var för mig.
Mm.
När jag gjorde abort.
Mm.
Vilket det var för, och varför jag också kan prata om det är ju för att gud vad många av mina tjejkompisar som har gjort abort.
Men herregud. Det är liksom varenda kompis.
Ja men alltså nästan.
Ja.
Och det man inte heller pratar om är ju i, så här, i serier och filmer är det ofta, handlar det ofta om den här unga kvinnan som ska göra abort.
Mm.
Hur många kvinnor är det inte som efter att ha fått sina barn blir gravida och göra abort för att de inte kan ha till barn. Mm. Det passar inte i livet.
Nej, liksom.
Den kvinnan pratas det inte heller om.
Nej.
Och jag tycker bara att det är så lustigt. För det där visar ju ändå tabut som finns med abort. För jag tänker också nu det här med lagen i Texas.
Mm.
Så går ju alla ut och bara... man är ju emot det där. Men det är ingen som vågar säga att de har gjort en abort.
Nej, jag vet.
Det är fortfarande som att vi är dåliga.
Exakt, och jag tror att det där är så här, varför man inte vågar prata om det som någonting som okänslosamt.
Mm.
Alltså, och någonting, alltså, missförstå mig rätt, men så här lättvindigt. Mm. För det är så här, jag har ju aldrig gjort en abort.
Nej.
För jag har aldrig blivit, jag hade kunnat gjort det fram till att jag var 30. Alltså, så här, men jag blev aldrig gravid,
nej,
helt enkelt.
Man blir inte det om man inte ligger med varandra.
Exakt, det är det som inte händer. Jo, men och varför jag tror att man inte pratar om det som att det är någonting okänslosamt eller lättvindigt eller vad man ska säga, så är det ju för att man kanske är rädd också att spela dem i händerna, alltså de som är pro-life, alltså de som är mot abort.
Mm.
För ifall, ofta deras argumentering kan ju se ut som så att så här, abort används som preventivmedel. Nej, men att abort är, men förstår vad jag menar?
Ja, jag vet det, precis.
Och då vill man inte ge dem rätt heller genom att säga att så här, nej vadå, för mig var det var superenkelt, men det är precis som du säger, det är så här, man måste ju kunna ha två tankar i huvudet samtidigt. Mm. Man använder ju inte abort som ett preventiv, men också så här, kan jag hamna i, eller så får man väl göra det då, det är för fan min kropp.
Det spelar ingen roll, och det är det jag känner också, så här, ingen behöver veta. Alltså det känns också som att när jag väl läser om aborter, de som har gjort det, då är allt så här, jag gick på p-piller och hade dubbla kondomer, ja, jag blev ändå gravid.
Alltså, jag tog jättemycket ansvar och ändå blev drabbad av mig.
Alltså, ibland,
får jag abort ändå?
Vet du, ibland så behöver man inte ha, alltså ibland får man fela.
Mm.
Och killar gör tjejer gravida hela tiden.
Mm.
Och de sitter inte med någon skam.
Nej, exakt. Exakt så är det ju. Men det är också en intressant aspekt av det där är också att vara kvinna är ju att vara så mycket liksom, sitt kön, sitt, liksom, moderskapet, sexualitet. Så att det blir ju som i film då. Då en abort ska ju då definiera, precis som du säger, det definierar ju hela kvinnans liv. Det blir så mycket som vad den kvinnan är. Och då tänkte jag också på det här med våldtäkt.
Mm.
Alltså jag tänkte dra liksom en parallell mellan abort och våldtäkt. Och sen måste man komma ihåg att abort är ingenting olagligt i Sverige. Och det är inget, framförallt så här, det är inget brott. Oavsett vad vissa stater eller länder säger. Så här, att göra abort, det är inget brott. Det ska inte vara ett brott.
Nej.
Det är liksom, och att våldta någon är ju absolut ett fruktansvärt brott.
Mm.
Men det som jag jämför sen som jag tänkte göra är med det här att vara sitt kön. Eller att vara liksom, att hela du, den du är, det är liksom din sexualitet, det är din livmoder, det är din snippa.
Mm.
För att jag läste en text, alltså kanske när jag var 22. Mm. Jag hade en bok som hette F-ordet, där det var en kvinna som hade skrivit en text som verkligen fick mig att tänka kring det här med just våldtäkt.
Mm.
Där hon då pratade om Säkerts låt, alltså Annika Norlin, så Allt som är ditt, låten.
Mm.
Och hon själv hade blivit, den här kvinnan som skrev, hade blivit utsatt för en våldtäkt och menade på att han tog inte alls allt som var jag.
Mm.
Så här, det var fruktansvärt och det är ett fruktansvärt brott.
Mm.
Och det är aldrig någonting som jag skulle önska min värsta fiende. Men jag är här och jag är ganska lycklig.
Mm.
Och det där är inte jag traumatiserad av.
Det definierade inte
hela mig i det här övergreppet. Och det som, varför det är så svårt att prata om sådana här saker är ju för att man är ju dels rädd som att någon ska sitta där ute och känna att ja, men jag mår jättedåligt. Alltså att man tar bort liksom det hemska i det. Förstår vad jag menar?
Jag förstår precis. Mm. Precis som jag givetvis förstår att abort är ett moraliskt dilemma för jättemånga.
Ja, precis.
Men det behöver man inte försvinna, för att jag vet ju också att det behöver inte vara så känslomässigt.
Nej, det kan få verkligen vara och på jag tror olika sätt.
Och våra erfarenheter med de som jag känner är inte så känslomässigt. Det är inte kul. Det är inte det jag menar. Men det är någonting som sker som är jobbigt, som man tar tag i.
Mm.
Och sen så går man vidare i sitt liv.
Det definierar inte vem man är. Det påverkar inte ens val sen i livet.
Och
som för väldigt många. Nej. För vissa gör det ju det, absolut.
Ja. Och för mig är det då en del i att vara kvinna, bland annat.
Mm.
Det här med, det drabbar oss och vi gör aborter.
Mm.
Men det skildras aldrig på det sättet. Väldigt sällan i tv och film.
Mm, nej, verkligen. Ja, det är sant. Som den låten som Annika Norlin har skrivit, som är jättesuperstark.
Ja.
Den här, om just en tjej som blir våldtagen. Det är klart att den också måste få finnas. Och den ilskan och den känslan att han tog allting som var mitt.
Mm.
Men jag tycker också att om man tar liksom ett helikopterperspektiv på det här, så säger också så mycket om att vara kvinna.
Mm.
Just att påstå att han tar allt som är ditt. För det är indirekt att säga att du är, allt det du är, är din sexualitet.
Mm.
Och han tog den.
Mm.
När man är så mycket mer.
Mm.
Sen så är det lite så här, hon kanske inte menar exakt så med den här låten och så vidare, men du vet hur man pratar kring våldtäkt liksom. Det går ju att vara med om en fruktansvärd händelse och ändå känna att så här, det är hans skam att bära. Jag reder mig ganska bra från det där.
Mm.
Och sen går det ju precis tvärtom, känna att det där är någonting som, alltså, förstår vad
och
jag menar.
För mig, nu låter det, vill jag lägga till också att jag, om jag säger att det känslomässiga inte var jobbigt, så kan jag säga att det fysiska, alltså att genomgå en, alltså det var jättetufft för mig.
Mm.
Jag har aldrig varit med om någonting som gjort så ont.
Nej.
Till exempel.
Nej, men det vet jag att du berättar.
Ja. Och så att det är inte att jag ser på själva ingreppet eller någonting lättvindigt. Absolut inte.
Mm.
Men det är också det här, hur ser vi på en abort? Alltså, de flesta tar ju de här tabletterna.
Mm.
I en abort på film och tv, det är liksom kliniskt. Det är ungefär som du ligger i gynstolen och de kommer med liksom verktyg och ska skrapa en. Alltså, jag vet inte. Återigen så är det så, våra liv är, alltså det där är tabu ungefär.
Mm.
Fortfarande.
Ja, verkligen. Och det är så här, det finns ju lika många aborter som det finns kvinnor, alltså upplevelser.
Ja.
Och på film finns det oftast bara en då, ungefär. Och jag tror att varför det är så svårt att prata om den här typen av ämnen är ju för att det finns ju alltid människor som mår fruktansvärt av det. Och det är så här, man vill ju alltid vara på den som mår sämst sida på något sätt.
Ja.
För det är den som behöver mest hjälp förmodligen. Mm. Jag tänker, en annan parallell skulle ju vara till exempel det här med din cancerresa.
Mm.
Att prata om att så här, ifall någon till exempel skulle uttrycka sig som så här, ja, för mig var det var jättelätt för mig att ha cancer.
Mm.
Ja, tyckte att det var inget jobbigt alls. Mm. Hur skulle du känna, du som upplevt så jobb, alltså förstår du? Nu.
Ja, och jag tror att många kan tycka att jag är överpositiv. Jag tror att det kan vara jätteprovocerande. Alltså hur jag mår efter nu.
Mm.
Och sen så är det ju, jag menar, det finns ju många saker. Alltså det är inte bara lätt.
Nej.
Men jag är ju...
Ja, men du är ju positiv. Det har vi pratat mycket om.
Ja, och optimistisk. Men det var ju jag redan innan.
Mm.
Alltså som person. Det är ju så som jag är.
Mm.
För att cancerbaksmällan, eller vad man ska kalla den, är ju så tuff för många. Mm. När man känner att man bara ska ut och leva livet igen. Och så mår man bara piss. Man har fått livet tillbaka, men det är bara, man mår piss.
Mm. Ja, men och då... Och det som jag menar då är väl att alltid när man pratar om den här typen av ämnen så, och varför jag tycker att det är svårt att prata om är för att man vet ju också att så här, fast nu sitter det någon som lyssnar som tyckte att det var jag hade en fruktansvärt känslomässig abort. Ja. Eller du vet. Men så här, man måste ju också kunna nyansera samtal och så här, se det på, precis som att vi kan inte sitta i den här podden då och bara spä på den här bilden av abort som finns i populärkultur. Alltså, då kanske man bara kan få nyansera
men
lite.
Som till exempel då, nu när den här, när det ändå är stå upp för abort. Nu menar jag inte att man alltid måste dela med sig allt av sitt liv. Men hur kommer det sig att det nästan inte är några som delar med sig om att de gör aborter?
Mm.
Varför är det så? Varför skäms vi så mycket? Mm. Varför är det så tabu?
Mm.
För det finns ju många starka röster där. Jag tänker kvinnor som skulle kunna dela med sig, men förmodligen inte gör det, av någon anledning.
Mm. Och det är för att...
Det är ett misslyckande. Eller så är det för privat, jag vet inte.
Jag tänker för de som det är känslomässigt jobbigt för, då kanske man inte vill återuppleva det liksom, traumat igen då, kanske.
För att,
och för andra kanske det är så här, skulden i att, gud, jag borde kanske känt mer kring det här.
För alltså, det jag känner då med mina vänner, som jag vet har gjort abort, är ju att det är absolut inga problem att berätta det för andra tjejer. Aldrig någonsin. Det är liksom, och då tycker jag det är konstigt. Om man kan säga det till andra tjejer och kvinnor, då borde man kunna, varför skulle vi inte kunna säga det utåt till andra?
Mm. Men och det, alltså, tyvärr så tänker man väl också att det där är ju typ diskussionerna i USA:s fel, delvis. Mm. Alltså ifall någon ens bara sår ett frö av att det här är någonting skamfullt, det här är någonting fel, det här är någonting olagligt på andra ställen. Och då är det ju svårt att sitta här, även fast det är lagligt här, och vara så, inte ha fått det där fröt någonstans i kroppen.
Och jag tänkte också på det nu när jag såg den här filmen, att det är så du har blivit i Texas kanske, att du är gravid. Och det är inte känslomässigt kanske jobbigt för dig att göra den här aborten.
Mm.
Men vägen dit blir helt plötsligt jättesvår. Mm. Att du ska få gå igenom den. Ja. Precis som det är i den här filmen. Då, fast det är ett kostymdrama. Så när hon liksom måste hitta någon urt som hon ska äta. Mm. Och springa fram och tillbaka. Så, att det är där, tillbaka där att det måste göras. Men helt plötsligt så blir det så otroligt mycket svårare för kvinnor att få bestämma över sin egen kropp.
Precis. Och någon, kanske någon slags skuld är också så här, varför så här, borde jag känna skuld?
Mm.
Det där har jag liksom, nu har inte jag gjort någon abort, men i andra områden i livet när inte jag har känt så mycket, har jag ibland liksom känt skuld av att jag borde känna saker.
Men det är ju för att, så är ju vi människor. Vi berättar ju ofta, när vi ska trösta någon, eller vad det nu må vara, så berättar vi ju hur du ska känna. Alltså som när jag fick cancer, så kunde ju folk säga, ja, men det var ju tur att, de ville ju göra en glad.
Mm.
Men det var ju tur att det finns, att det var bröstcancer du fick. För det är ju ändå...
Svint. Lucky you!
Ja, för att den är ju ändå, finns så mycket behandling och forskning på. Men det är ingen som visste hur, vad jag hade för typ av bröstcancer, eller hur min prognos var, eller hur långt gången det var. Det var ingen som visste. Eller när jag tappade håret. Ja, men du har alla fint huvud, du. Så du passar ju ut ditt, alltså, hur kan du veta hur jag ska känna inför att tappa håret? Du kan ju inte berätta det för mig.
Nej.
Det är inte så man bemöter. Och när jag var, när jag också fick min cancerdiagnos, så var ju jag gravid. Men det här var ju min första graviditet, och det var ju inte så att jag kände jättemycket connection med Florence i magen.
Nej.
Alltså jag var verkligen en sån som låg i sig och klappade magen och bara pratade med den. Alltså för mig var det overkligt. Och då kom jag ihåg att det var ju så många som bara, åh gud, jag vet vad du tänker. Det enda du tänker på är barnet i magen. Och jag bara, what? Det enda jag tänker på är att jag vill inte dö. Alltså, förstår du?
Oh my god. Hitta styrkan för Florence.
Ja, det var så. De bara berättade för mig.
Ja. Nej, det där.
Och I know what you're thinking. Ja. You're only thinking about the baby.
No. Och det där var ju också så, där känner jag jättemycket igen mig. Alltså du vet. Nu hade jag ingen cancerdiagnos när jag var gravid. Men alltså när jag födde. Jag sket ju jättemycket i barnet under själva förlossningen. När jag hade som måndag så var jag bara så här. Håll inte på och sätt på min jävla elektro. Alltså du vet, du har bara fokus på mig. Jag vill sluta ont. Det är prio ett fall i det här rummet. För att nu, säkert den andra som jag var inne på i något poddavsnitt, säkert andra förlossningen om man får bli gravid någon gång igen och ska föda. Då kanske kommer, då vet man ju mer vad man har förlorat. Man fattar det ju inte så mycket.
Nej, eller, men, ja. Och så, vad är det konstigt? Det är precis som det här med anknytning. Mm. Alltså, det var ju inte som att det var för mig var det ju inte blixtar och dunder. Nej. Det enda jag visste var att jag kände tillräckligt för att ta hand om det här.
Ja, så, exakt så. Ja.
men och sen så...
Och då är det så jobbigt. Det är där jag menar med det här borde du känna.
Ja, det borde det. Åh, du bara njuta bubblan. Ja. Alltså,
det var... Jag hade så många som sa njut på Instagram till mig. Njut. Ja, du menar, jag ska njuta av att jag sover 30 minuter i taget och vill dö och ja, men
nu kanske vi gled bort från
ämnet. Ja, men det är samma, det är liksom lite samma.
Borde känna skum.
Precis,
skum. Jag vet inte ens vad det heter, för jag aldrig känt det.
Skam. Men du borde känna skam och skuld och kanske borde känna mer så här, den här abort den är jobbig, för det är så det porträtteras. Mm. Och de som var liksom en ganska lång då parallell var det här till våldtäkt. För att det jag menar där också, det är väl exakt samma sak, men på ett sätt inte. Men att så här, du borde agera på ett visst sätt när du blir våldtagen. Du borde känna på vissa sätt.
Ditt liv borde vara förstört.
Ditt liv, han har tagit allt som är ditt. Ditt liv borde definieras av det.
Jag behöver något för magen, Nia. Och då är jag väldigt tacksam att Great Earth finns. Jag måste göra om det här behovstestet nu, för nu har jag haft stora magproblem. Mm. För vad är Great Earth då? Kan du berätta?
Jo, men det är ju behovanpassade vitaminer och mineraler utvecklade i Sverige för ditt välmående.
Ja,
och de har 35 års erfarenhet i branschen.
Ja. Och de har ju det här behovstestet då, där jag har fått att du måste äta D-vitamin och C-vitamin, och det visste jag ju, men nu är jag ändå bara gjort det då. Men nu är det bara magen kvar. Alltså, förstår du? Nu är det något kärl med magen. Så att jag ska gå in på behovstestet och bara se om det finns någonting på Great Earth som kan, alltså något kosttillskott som kan hjälpa min maghälsa. För det blir nästa steg för mig då.
Jag är ju på nytt född, eftersom Johan har gått på föräldraledighet. Alltså det är så mycket, alltså jag har ju fått så mycket tid. Jag har ju skaffat ett gymkort. Och också, då tycker jag att det här är en så bra del i de här hälsosamma nya rutinerna. Ja. Att du vet att man på varje morgon tar alltså de här behovsanpassade vitaminerna och mineralerna.
Ja, jag vet. Alltså det är en bra rutin föder andra goda rutiner, som man brukar säga.
Mm. Säger de det på Great Earth?
Ja, men ta den slogan och äg den. Vi har ju rabattkod nu. Med surret 25 så får man 25% rabatt på en hel order på greatearth.se. Så jag tycker ni ska gå in och göra det behovstestet då. Så ser ni vad ni behöver för vitaminer och så använder ni koden surret 25.
Helt perfekt. Tack Great Earth.
Emma S, du är tillbaks. Jag är så glad. Ni vet ju att jag är ju i alla fall pro sun protection. Men det är jag med, Nia. Men jag är inte det liksom. Första brännan för mig måste få vara lite intensiv. Sen blir det SPF.
Alltså deras Hydrating Sun Protection, det är en solskyddsserie som man både kan använda i ansikte och på kroppen. Och den är hudvårdande, den är vattenresistent och den skyddar både UVA och UVB-strålar.
Mm.
Och det är liksom hudvård och solskydd i ett, kan man säga.
Oh. Och jag gillar också doften. En mjuk doft. I know. Av, är det kokos, va? Ja, det är kokos som doftar.
Mm. Alltså det är en sån där mjuk kokosdoft. Ah. Förstår ni vad jag menar då?
Den är inte så där, vissa kan ju dofta lite artificiellt.
Ja, nej, den är jättemjuk.
Och den är lätt att applicera också.
Man får inga breakouts eller någonting av den. Alltså, jag går i god.
Ja, så att och vi har ju en kod, va? Så, som vi tycker att ni ska använda. Och det är surret 25. Då får ni 25% rabatt på emmas.com. Och den här gäller ju då på alla produkter i Hydrating Sun Protection-serien. Så använd koden surret25 för att ni ska, jag tycker att ni ska bara testa den här då, Hydrating Sun Protection solskyddsserien.
Ja, det är verkligen så bra solskyddsfaktor för ansiktet. Jag rekommenderar verkligen.
Stort tack till Emma S som är ett svenskt hudvårdsmärke med effektiva produkter som ger synliga resultat. Tack MS.
Tack MS.
Vi nuddade vid den här podden som jag nu har hört delar av. Den här Fredrik Söderholm och Ola Rapace-podden. Och vår kritik bestod ju framförallt av att så här, Ola Rapace då, som är anmäld för kvinnofridskränkning och misshandel, ges medieutrymme
igen.
Och får prata ut om sina trauman. Han kanske då, det vi indirekt menar, liksom att han har utsatt både barn och kvinnor, för han pratar ju om att han kört rattfullt med sina barn och så vidare, för trauman. Och det menade också på att det går att ha två tankar i huvudet samtidigt, att där kan man ju också tänka att så här, det är väl bra då på ett sätt att man pratar manliga, att man når ut till andra män och att man får män får lära sig prata liksom om känslor. Samtidigt kan man också tycka att så här, eller sitter de bara och får cred för att de gör det. Alltså Ola Rapace. Och det här med trauman och barndomstrauman är ett ämne jag skulle bara vilja prata om. Jag vet inte
Doppa tårna
i. För att vi fick ju då kritik av en lyssnare som också skrev så här att ni är så himla närvarande, Fred. Det är liksom så här, ni är inte, typ som att vi inte skulle ha tolkningsföreträde och prata om det här och så vidare. Hon kanske har rätt i det.
Ja, du säger ju ofta att jag är traumafri.
Ja, precis.
Anklagar mig som traumafri.
Exakt. Du som är så jävla lycklig. Nej, men och jag skulle inte kalla det liksom, att jag har något särskilt trauma i mitt liv heller. Kanske också för att när jag började gå i psykoterapi så var inte det här att benämna det som trauma så aktuellt. Det var det säkert inom liksom bland psykologer och så. Och det skråt då i psykiatrin. Mm. Men det var inte någonting man stod och pratade om på Instagram eller TikTok. Jag menar inte att det är varken sämre eller bättre. Nej. Men jag bara konstaterar att så var det inte. Mm. För det vill jag verkligen poängtera. Att så här, när jag höll på att bli vuxen så mådde jag dåligt psykiskt på olika sätt. Och jag tror inte att jag, och det var inget liksom drastiskt, liksom, utan det var olika nojer på olika sätt. Som gjorde att jag fick psykologhjälp genom vårdcentralen. Och sen även började gå privat hos den här psykoterapeuten. Mm. Eller psykologen som höll på med psykoterapi. Och i psykoterapi så går man ju igenom varför man är som man är, kort liksom förklarat. Och det jag då gjorde i de 4 åren då jag ändå gick till henne var ju då att fundera kring så här, hur har min uppväxt sett ut, varför jag som jag är, och sen var det inte så kanske så mycket uppväxt fokuserat ju längre tiden gick, utan det var alltså, då kanske det var några aktuella händelser som jag behövde ventilera på olika sätt. Och när jag började gå i den här psykoterapin så var jag ju typ 24 och gick då till jag var 28. Och det är så här klassiskt, mellan 20 och 30, det har vi återkommit till i den här podden flera gånger. Och det är också fint, för jag ser att många tjejer skriver till oss och bara, jag är 27 och mår skit. Det är så liksom skönt att höra er prata. Och det är klart att det inte finns en magisk gräns. Efter 30 blir allting bra, men våra erfarenheter är i alla fall att ju längre man lever,
desto bättre blir det i alla fall.
Ja, gud. Och så här, när jag gick de där 4 åren psykoterapin så var det ett sätt för mig att liksom också växa upp. Och så här, saker hade nog löst sig för mig ändå, även fast jag inte hade gått till den här psykologen. Det hade nog kanske sett ut på andra sätt, jag vet inte. Men för mig var det väldigt nyttigt att få förklaringsmodeller. Och det var någonting som jag där och då la väldigt mycket vikt i. Att förstå varför jag mådde som jag mådde. För det hade jag liksom ingen riktigt svar på innan jag gick dit. Och sen de förklaringsmodellerna hon berättade för mig kanske inte alltid höll då och kanske inte håller idag nu när jag tittar tillbaka och sådär. Men det var i alla fall ett verktyg för mig där och då. Och jag tror att för många så är det ju bara att bli
vuxen. Att frågasätta vad ens föräldrar har gjort, ja.
Precis. Och sen kan de ha gjort värre och bättre saker, alltså mer eller mindre bra grejer. Och när jag lyssnade på till exempel liksom på det här klippet som även Sig och Alex tog upp i sin podd, när Fredrik Söderholm i sin podd konfronterar sin mamma som är ensamstående med han och hans brorsa, och hon är ju då, han konfronterar henne med fruktansvärda saker, alltså både liksom fysisk och psykisk misshandel på olika sätt. Så jag hör hans frustration såklart. Han får ju panik nästan när han liksom konfronterar henne och liksom skriker rakt ut och sådär. För att hon inte ger han det han vill ha. Och för mig så, jag kan inte jämföra mina trauman med citationstecken, eller liksom mina erfarenheter kanske jag kallar det, med det som han har varit med om. För han är ju olika. Och sen så tror jag också att det kanske inte handlar om alltid vad man har varit med om. För det där har jag funderat mycket på nu när jag blivit lite äldre. Att ibland handlar det inte alltid om så här, min mamma gjorde det här mot mig, min pappa gjorde det här, det var en lärare som var så här mot mig. Alltså specifika saker som har hänt, utan det där kan man ju också se syskon emellan som har haft liknande uppväxter, att ibland handlar det också om, som såklart, det här pratar ju många psykologer om, det är medveten om, alltså där, att hur man hanterar det här och liksom de verktygen man har och bristen på saker de faktiskt inte gjorde ens föräldrar och så vidare. Och skörheten, det är ett ord jag gillar att använda också, skörheten inför livet, ja, på något sätt.
100%.
Och vilken ålder man var i när det hände och så vidare och så vidare. Och jag vet inte, men det som jag reagerar på när jag hör Fredrik konfrontera sin mamma är ju att jag känner igen mig i honom. Alltså det är det jag... Alltså jag känner igen känslan att hålla på att rota i saker och vad det gör med en, och liksom skriva om sin historia kanske, och fundera kring liksom, jag vet inte, vad var det där så bra egentligen? Och så här, jag har som alltid satt upp morsan på en piedestal och så här, och då hon gjorde ju så här någon gång och liksom, jag vet inte, det, den där historieomskrivningen, det... Jag tror liksom att det är väldigt många som går igenom det. Jag tror att det är säkert det är därför den här podden är så uppskattad också. För att det är så många som känner igen sig i det. Att det sker ofta mellan 20 och 30. Mm. Och det som är så lustigt är att jag har ett sånt jävla starkt minne av när jag var typ 11-12. Och min mamma sa till mig att Hanna, bara så du vet kommer du få konfrontera mig i vuxen ålder säkert. För vet du, när man växer upp, man kommer tycka att det mamma och pappa gjorde, vi var inga superhjältar. Så där har jag fått gjort med mormor och morfar. När jag var 27, då berättade hon någon historia. Då var jag så besviken. Nu kunde de behandla mig. Och de gav, och då var det också att hon var så här, och de förstod inte vad jag menar. Så att det jag såg då, jag kom att tänka på just, jag har inte tänkt på att hon berättade det här för mig då när jag var barn. Jag, det är som bara ett vakt minne av det, att så här, att, och då fattade jag absolut inte, 11-12. Så vadå, du är världens bästa mamma, vad skulle jag vilja konfrontera dig? Alltså jag fattade ju inte. Men jag tänkte på det minnet när just jag lyssnade på den där, det där klippet när han konfronterade sin mamma. Att det där är liksom i många fall någonting som, alltså det är så här, generationer har behövt göra. Att det liksom...
Jo, man måste ju konfrontera. Det som kan vara så jobbigt är ju, för jag tror det är så helande att bli lyssnad på av, och att de, alltså att om du berättar för din förälder en upplevelse eller någonting från barndomen och så lyssnar de, och så kanske de bara, ah, det räcker kanske att de skulle säga så här, jaha, var det så för dig? Då tror jag det där typ läks. Men det är ju inte alltid, man får, väldigt sällan kanske man får det där erkännandet. Och när ska man då gå vidare också från, förstår vad jag menar? För att man kan ju ha varit med om stora trauman, men jag tror att alla har ju med sig någonting. Jag menar, jag var ju väldigt rädd som barn. Rädd för allt. Orolig. Hade ångest. Alltså som barn. Mycket mer än vad jag har nu.
Ja, jag med.
Ja, alltså det var jättejobbigt. Och jag kände mig oftast inte sedd i det här på olika sätt. Jag kände mig väldigt ensam. Och det här var väl också mellan 20 och 30. Att jag behövde liksom spotta ut det här för mamma och pappa. Och så det här, nu bara kommer jag ihåg det här minnet, men min mamma hade lyssnat på Fredagspodden. Och så hade hon lyssnat på ett avsnitt, det här måste vara det här är jättemånga år sedan, när Amanda berättar om en cykeltur som hon ska göra när hon är barn, och så hon är så rädd. De ska cykla från söder till, alltså jag kommer inte ihåg, men någonting, att hon var så, hon hade gruvat sig för den här cykelturen, alltså du vet, långt innan, och sen hur hemskt det hade varit, och att ingen hade sett henne i det här. Så kom jag att mamma, jag hade lyssnat på det, och så hade min mamma hört det liksom, och så kom jag att när jag hade lyssnat på det så hade jag tänkt så här, gud, jag känner igen mig, det där är ju jag. Och så hade min mamma hört det där också, och så sa hon så här, jag tänkte på dig, Linnea, när jag hörde det där, att det kanske var så där det var för dig. Och vet du, det helade då allt helt plötsligt. Alltså, förstår du, vad konstigt, vad lite som behövs. Jaha, nej, men det där var ingen. Nej, men alltså, ja, men ni gjorde ju så gott ni kunde. Alltså förstår du, helt plötsligt var någonting som jag hade ältat då med hela mitt, alltså du vet, någonting som har varit så återkommande, ältande, det liksom bara flög ut genom fönstret och jag stängde det typ.
Så ja, det där är ju...
Ja.
Men det där är intressant, för att jag var ju likadan också, spottade ut lite liksom. Att så här,
man har svårt också hur man ska säga.
Ja, men precis. Och jag som ändå gick i psykoterapi, jag minns också att, jag vet inte, Det är också så här svårt, vet du varför jag har så svårt att prata om det här? Det är också för att jag tänker att morsan eller pappa lyssnar på podden. Mm. Och så tänker jag liksom att, för det är, så är man ju som barn. Mm. Alltså man vill ju bara att ens föräldrar ska må bra.
Mm. Det här med föräldrar är ju så himla komplicerat. För jag tycker också att så här, jag personligen har, nu för tiden tänker jag väldigt sällan på det. Mm. Min, alltså jag, såklart jag tänker på min barndom. Och massa saker som jag försöker göra på ett annorlunda sätt nu i mitt eget moderskap. Mm, alltså 100%. Det är jättenärvarande.
Mm.
Men just det här mellan mig och mina föräldrar känns väldigt färdigt. Extremt färdigt. Jag så här, de gjorde så gott de kunde med det de hade. Mina föräldrar var väldigt unga.
Mm.
Alltså det finns ju mycket. Och så här, det blev ju... Alltså jag ser också på mig själv. Jag är mamma nu. Hur bra? Nej. Ja. Alltså.
Precis, och det här jag skulle också komma fram till. För att det där är ju så jävla intressant. För att jag känner ju likadant som dig nu. Att så här, mellan 20 och 30, då var det här ältandet. Mm. Och man liksom var irriterad. Eller så, och man såg sig själv så mycket som barnet i relationen.
Men jag tror också man tyckte ju så illa om sig själv på många sätt. Varför är jag så här?
Mm.
Så börjar man då nysta i det. Jaha. Var inte sedd som barn.
Exakt.
Det här hände mig. Mm. Ah, ja, bekräftelsebehovet det kom där.
Exakt. Jag har ångest för att mamma gjorde det här. Och det är så här, som jag var inne på, vissa gånger håller ju den förklaringsmodellen. Absolut, och det kan ju ligga saker i det. Och ifall man gjorde det arbetet innan man fick barn, som jag ändå skulle, eller arbetet, men som så här, jag gick ändå psykoterapi då i 4 år, så att det var ju ändå liksom ganska gjort innan Nisse kom. Så när jag fick barn så fick jag ju då en helt annan förståelse för morsan.
Mm.
Jag har inte varit mamma så länge, men jag liksom ser saker på ett lite annorlunda sätt. När jag lyssnar på Söderholms podd så ser jag hans mamma också, på ett sätt som jag aldrig hade gjort för 3 år sedan. Sen är jag väldigt liksom, fast i den här ståndpunkten att så här, barn är aldrig skyldiga sina föräldrar någonting. Och Nej. Det vill jag verkligen poängtera. Att, så här, man är inte skyldig sina föräldrar ett skit. Utan det är liksom, oavsett om man är vuxen eller inte. Det är liksom...
Och jag tycker också, när det här, alltså den dagen Florence kommer, där mellan 20 och 30. Jag tycker att man är skyldig att sitta och lyssna.
Verkligen. Som förälder har man massa skyldigheter. Ja. Men som barn har man
inga.
Inte.
Det är också... Det, liksom, det är bara att ta emot.
Men med det sagt så måste man också... Alltså det tar inte bort min förståelse för hans mamma som också bytte alla blöjor och var ensamstående hennes man. Alltså det finns ju massa då förklaringsmodeller för henne också. Det tror jag också att de säkert förstår och tar upp på andra sätt. Men det som också kan hända, som jag har sett bland nära vänner och sådär, att ifall man inte gjort det här arbetet innan, ifall man inte har grävt så mycket eller i sin barndom innan man fick barn, eller om man fick barn ganska ungt och så får man barn och man liksom har inte funderat så mycket på sin barndom, och så har man det här lilla barnet som man skulle göra allt för och som växer, och man liksom, man är mamma, och så börjar man fundera så här, men om jag känner så här mycket för mitt barn och skulle kunna göra allt för det här barnet, varför fan kunde mamma göra så här mot mig? Hur kunde hon, för det finns ju också sådana exempel att barnet i sig väcker liksom tankar.
Ja.
Det kan ju gå åt 2 håll, tänker jag där. Antingen kan man ju bli, det kan ju säkert gå åt fler håll, men antingen kan man ju bli väldigt så förlåtande mot sina föräldrar och förstående. Eller så kanske man börjar ifrågasätta dem mer, typ. Men för mig har det varit väldigt läkande. Och det som jag också vill säga, att när jag gick den här psykoterapin så sa min psykolog så här, vill du skriva ett brev till dina föräldrar om det här, liksom, som de här delarna som du kände dig besviken över, eller vill du, för hon gav ju mig en massa olika alternativ och berättade liksom hur man kan göra och så, och då hade jag satt och visste inte, och man kände att det var jobbigt och vad ska vi göra, och så sa hon ändå så här, en klok sak till mig som jag ändå burit med mig, och det var så här, hon bara, men det mesta det du gör är ju att nu är du vuxen, arbetet sker ju inom dig, så här, du kan aldrig, när du, så fort du liksom lämnar det här brevet eller ifall du uttrycker de här grejerna, så du vet inte vart det tar vägen någonstans. Nej. Du kan inte förlita dig på att någon annan kommer lösa det här, men du löser det genom att prata om det.
Mm.
Så du kan ju lösa det genom att skriva brevet och aldrig skicka det.
Mm.
Alltså lösa det, men få liksom en läkande effekt då liksom. Och få lite struktur på ens tankar och känslor. Och så för mig var det mer bara nyttigt att fundera över det. och kanske inte så här konfrontera. Och nu helt ärligt, efter Nissa kommit, så börjar jag känna så här, fan skulle jag konfrontera dem?
Ja.
Alltså, det är mycket, det är klart att
nej, jag är så alltså, fokuserad på mig eller, mitt, nu när jag har varit hemma och haft mycket tid, tänkt mycket på moderskap och min relation liksom, till mitt barn. Och eftersom jag har tänkt mycket på min och Florens start, och det var ju att den var ju väldigt stressig för mig. Alltså jag var hela tiden, du vet, det var svårt att vara i stunden. Och jag har ibland en känsla av att jag fortfarande har svårt att vara i stunden. Som att jag fortfarande är på väg någonstans. Istället för bara vara med Florens och se henne. Jag måste liksom påminna mig själv jättemycket. Och det, jag landar i det mer och mer, tycker jag, att jag faktiskt är närvarande. Men att det måste bli... Mitt mål är att se henne och se mig själv mer. Och innan jag fick barn, jag vet inte om du kommer känna igen dig i det här, men när jag fick reda på att jag skulle få en flicka, så tänkte jag att jag skulle få en liten version av mig själv. Jag tillskrev henne egenskaper i magen redan. Åh, hon är så livlig och spark. Alltså jag vet inte, det var...
Och precis tvärtom var det för mig. Jag kom från pojke, han kommer inte vara mig.
Nej.
Det var också en chock.
Ja.
Det var ju...
Man är så egoistisk och själv, alltså du vet, barn, det är så ego det här. Och så kom det här lilla barnet. Och det absolut härligaste stunderna, det är när jag blir nästan tagen på säng. Eller så här, jag blir överraskad när jag inser att, men herregud, Florens är ju inte jag. Hon är sin egen person som jag måste lista ut. Jag kan inte ta beslut utifrån mina erfarenheter som barn, vad jag behövde. För hon är sin egen. Och jag ska inte tillskriva henne några egenskaper heller. För det kommer inte heller gynna henne.
Nej, verkligen.
Och saker som jag, också innan jag fick barn, så tänkte jag väldigt mycket. Jag har ju saker som jag hatar mig själv. Till exempel mitt slarv. Det här att jag har inte ordning på saker. Så då var det så viktigt för mig att Florens ska aldrig bli lidande av det här. Alltså hon ska inte få råka ut för mitt slarv. Så då blev det liksom maniskt och på olika sätt att det skulle alltid finnas wipes och blöjor. Alltså förstår du vad sjukt? Köpte såna här lappar till förskolan 5 månader innan. Lappade kläderna. Den här plastlådan som hon har sina kläder i på förskolan, den är helt... Ja, men det finns inget som saknas där. Och så är det en gång när jag ska hämta Florens, det är alltid oftast jag som hämtar på förskolan, Johan har lämnat, så känner jag så här, fan vad kallt det är. Vad hade hon för kläder? Och nej, och gud vad pinsamt. Hon hade inte tillräckligt bra kläder. Typ ringer Johan. Vad klädde du på Florens morse? Och han bara, ja, det var nog inte tillräckligt. Du vet, han bryr sig inte. Kommer dit. Så har hon ju fått kläder från lånelådan. Alltså du vet, jag är skärrad då ungefär. För hon har på några överdragsbyxor som, alltså du vet, det har blivit fel. Och så liksom, även fast då barn är så smarta, så vad sänder jag ut till Florens då? Vad gör det att råka ha glömt ett par byxor?
Ingenting.
Och det viktigaste för mig, förutom att jag vill att Florens ska bli snäll mot sig själv och andra, så vill jag att hon ska bli modig och inte rädd att misslyckas. Det är liksom de viktigaste sakerna. Hon får inte vara rädd att misslyckas. Och det här är ju så här, vad signalerar jag till mitt barn? Ifall jag kommer att se skärrad ut för hon har byxor från lånelådan. Vad är det? Det är ju inte att vara inte rädd och miss. Det gör ingenting.
Men kunde du hålla dig då? Eller
ja, men det håller man ju sig. Men jag märkte ju, alltså det där inuti så känner jag ju jättemycket saker. Och jag tänker att sånt märks. Istället för att rycka på axlarna. Alltså jag vet inte. Och återigen att jag kan, till exempel också när jag valde förskola, så utgick jag så mycket till mig från min egen barndom.
Så men vad fan ska man annars gå
nej,
på då?
Jag vet vad man ska vara. Men jag inser ju att alltså för det är också så här med barn. Hur är du med Nisse? Är du så här, är inte du alltid lite orolig för honom? Antingen så är han för framåt eller så är han för blyg. Alltså, alltså man tänker ju alltid, tänker du alltid
man ska utvärdera.
Man ska utvärdera dem.
Låt dem vara, men det är så här, det är svårt.
Ja, men hur känner du att du är?
Jag känner igen mig jättemycket i det man hatar sig själv. Är man liksom livrädd och för över till sina barn. Och det där, alltså om det slarv är din sån grej, så är ju mina stora känslor min grej. Och jag är inte så rädd för att Nisse ska få stora känslor. Och
nej, liksom nej, jag är inte rädd att Flora ska bli slarvig. Jag är rädd att hon ska bli lidande
drabbad.
Av.
Ja, drabbad. Precis. Så det är ju min sån ångestgrej. Och det vet jag också, mässade dig någon gång och så bara sa, åh gud, nu vart jag så jävla less på Nisse så kanske jag vill dröda. Mm. Och det är också, det är absolut inte att man ska ha, det är ju snällare att vara en slarvig förälder än att vara en förälder som vrålar plötsligt. Alltså det känns ju, det vill jag ju inte vara. Mm. Eller någon som blir plötsligt arg. Och det, men du vet att min gräns är så låg. Jag kan ju då må svindåligt ifall jag har råkat vara lite så här hårdhänt när jag satt på en jacka för att han har skallskrik och vägrar ta på sig för att det är kallt ute. Mm. Då kan jag liksom bara så här, åh nej. Och så gå till Anton och säga, gud, jag känner mig lite så hård. Och jag kanske, han bara, va? Men alltså, förstå, tror du inte att jag är lite hårdhänt ibland när jag måste få på sig jacka? Mm. Alltså man kan inte bara, ja, men förstår vad
man
menar.
Kan ju också be om ursäkt.
Ja, precis.
Förlåt.
Precis. Nu, så här, förlåt för att mamma höjde rösten och jag var stressad. Alltså sådana saker. Nu fattar inte de riktigt förlåt.
Nej, fast än, men man kan ändå be om förlåtelse för att visa att...
Men det säger jag ju, och det har jag också... på något sätt blir det också ett misslyckande. Ska jag säga då så här, förlåt en gång per dag? Jag vet inte. Att han liksom då... Jag vet inte, men
förlåt, mamma är stressad hela tiden och det är liksom en sån jacker som ska på och maten blir för varm och
jag vet inte, så det är ju min stora ångestpuck i mitt föräldraskap, absolut, att jag liksom, att jag tappar, det är väl inte så här, inte höja rösten så här, för det är jag noga med, men tappa tålamod liksom.
Men jag vill egentligen landa på en positiv, det är alltså vad jag tänkt på är någonting positivt, att som jag säger det här, när jag inser, men här är ju Florens, en helt unik person som har helt unika behov och jättespännande. Det här är hon bra på, vad kan jag hjälpa henne med? Att det är när jag ser det positiva som det oftast blir som bäst.
Mm.
Istället för att fokusera på allt det här, vad jag är dålig på. Eller att ja, även när det är lite tufft, en dålig dag, så finns ju alltid någonting så här, men vad är det som funkar nu?
Exakt.
Jo, det är ganska mycket vad vi har kommit långt.
Ja.
Vi har inte lyckats borsta tänderna på ett år och nu borstar vi tänderna. Så, vad tog oss hit?
Ja. Jag vet. Det jag känner verkligen igen med det där att vara i stund, att man bara så här, för man kan ju vara så uppstressad och det här som du pratar om, framåt hela tiden. Man ska hela tiden framåt. Alltså från att de är spädbarn, så här, nästa. Nu ska vi dit, och så liksom, det är nästa grej på schemat nästan, i rutinerna, i vardagen. Och det är det som skapar stress, som i mitt fall gör att jag tappar tålamodet. Mm. Och då bara så här, vem är det som har satt de här rutinerna?
Ja.
Ja, så nu börjar vi om. Alltså nu tar jag ett djup ansett och så här, kolla på Pippi. Ja. Alltså att man bara är så, äter popcorn och kollar på Pippi nu för att nu.
Och jag kanske inte ska utgå att Florence är rädd för allt bara för att jag var rädd för allt.
Nej, exakt så där att man tillskriver. Ja. Och bara, nu ser Nisse, han såg orolig ut där. Och det var för att jag var sånt oroligt barn och han har samma ögon som mig. Så nu är det liksom, han kommer ha så mycket ångest när han är fem. Det är nog en viktig lärdom att bära med sig. Sen misslyckas man ju alltid lite.
Ja, men man kan ju försöka. Jag menar, man brister ju. Men jag märker ju hur mycket bättre det blir när jag gör så.
Och det är fint att du sa där att du vill att det ska vara okej att misslyckas. För det, alltså apropå barndom och sånt där. Mm. Är det någonting som mina föräldrar har gett mig, så är det ju det. Mm. Jag har fått misslyckas hur mycket som helst. Mm. Allting av det. Och det har gett mig. Alltså det, att, och det vill jag ge till Nisse.
Mm.
Och jag vill ge det här känslan av att så här, du tar inte själv på för stort allvar.
Exakt.
Alltså du är värd det bästa. Absolut, det är liksom, det är ju, men ta, alltså, att inte ta sig själv på stort allvar, det är ju nyckeln till så väldigt, väldigt mycket lycka, tycker jag.
Och jag har ju pratat mycket om att vara med i den här podden, men det var ju också för Florens skull jag sa ja, för jag vill ju att hon ska våga säga ja till saker.
Mm.
Alltså att när man får en rolig chans kan man ju inte bara tänka att man ska misslyckas hela tiden.
Nej.
Utan, och då igen, det räcker inte med att jag kommer sitta och säga till henne, gör det där, utan jag måste ju själv göra för att visa att det går.
Titta vad tokigt det blev, mamma glömde byxorna så du fick överdragsbyxor.
Titta vad roligt, mamma gjorde världens sämsta podd. Alla hatar den, Florence, men jag gjorde det.
Eller så kan det bli precis tvärtom som det är nu med våra tjejer som lyssnar.
Nu har vi pratat jättelänge, va?
Ja.
Här blev en tung podd. Kanske, men det blir nog så här när man är hemma och tänker igenom.
Ja, jag tycker inte om mig själv när jag känner att jag är liksom rädd att trampa folk på tårna. Både lyssnare och mina föräldrar eller kompisar. Alltså, du vet att jag bara så här,
mår du dåligt nu?
Nej, ja, jag mår lite dåligt nu för att jag börjar tänka så här, gud, tänk ifall jag... Men jag blir bara så rannsakande med mig själv. Att så här, om jag har gjort någon ledsen, tänk ifall det är någon som har som genom, eller så här, blivit utsatt för ett jätteallvarligt sexuellt övergrepp. Jag säger liksom att det går att komma över. Alltså, du vet, jag börjar tänka sådana tankar. Men jag tror bara att det är också att jag ska mens om 3 dagar. Så att jag tror att det är självtvivlet och självhatet. Jag tror folk fattar som lyssnar vad vi vill ha sagt med den här podden. Kanske. Förhoppningsvis. Hallå?
Jag sa att ni också tänkte, gör de verkligen det?
Nej, jag skämt.
Sluta, nu skriver Anton här. Tack alla ni som hör av er. Och gör att det här självtvivlet reduceras några procent som jag ändå upplever nu så här, några dagar innan mens då, PMS-perioden. Det betyder väldigt mycket. Tack för att ni skriver så fint och delar med er av era liv.
Ja.
Vi kommer tillbaka nästa vecka. Vi kör ju på hela nya året.
2022, surrets år.
Jävlar.
Det känns som att vi bara har börjat. Alltså, det känns bara som att vi har börjat.
Men vi har så mycket.
Jag är så tack. Alltså, jag är ju verkligen en sån som älskar gå in i nya år. Oh.
Men det är vi är många som är så nya. Du kan inte tro att du är unik.
Nej, det är inte. Men jag älskar också nystart. Och jag gillar det här lite långsamma som alltid är efter nyår, du vet, mellan 13-helgen. Det är en underbar tid, för det är liksom så långsamt men fräscht. Det passar mig.
Långsamt och fräscht. Hösten, som många pratar om nystart, det är inte så långsamt efter sommaren. Pang på med allting.
Det är jättestressigt.
Nu är det ändå folk som kommer vara borta lite längre. Som jag är inte tillbaka i Stockholm först den 10:e.
Nej. Nej. Så att, ja. Och du har ju jättestor förändring på gång med huset.
Ja, jag har också stora förändringar 2022. Att jag har fått ett jätteroligt jobb-gig.
Ja.
Som jag kommer hålla på med mycket i februari. Och sådär. Och sen samma veva så ska vi flytta till huset då. Jag tänker nästa podd så ska jag prata mycket om huset.
Ja.
Det kommer ju bli mycket hus. Jag vet, det är många som har skrivit och frågat grejer. Men jag håller det till podden, tänker jag.
Bra. Puss. Puss och kram alla älsklingar.
2022, nu kör vi. Så var det förra podden.
Nytt och fräscht. There is nothing special about me.
Podcasten är producerad av Perfect Day Media.